Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Hallå, hallå och välkommen till ett nytt avsnitt av Studio Klassiker, tidningen Klassikers redaktionspodd. Idag är vi 3 stycken i studion. Först, Claes Johansson,
ja, hej.
Chefredaktör för Saab Cars Magazine och för Moped,
ja.
Och redaktör på Klassiker.
Till och med det.
Och sen har vi Fredrik Nyblad,
hallå.
Chefredaktör för Volvo Klassiker och även givetvis då redaktör på Klassiker.
Joho!
Och jag heter Karin Gerius.
Är du chefredaktör för något?
Nej, jag kommer inte ihåg.
Något litet.
Något litet. Ja. Något litet pensum har jag. Ja. Jag ställer en öppen fråga, Claes.
Aha.
Vad har hänt?
Vad har hänt? Det är lite för brett och lite för allmängiltigt. Ja. I bilväg, eller?
Som sagt, det är en öppen fråga.
Ja, jag har tänkt jättemycket på en sak.
Ja, tänkte jag.
När man står och skär upp bröd hemma, då kommer man alltid till en viss punkt där det börjar gå snett. Ja.
Känner du att du är där i livet istället?
Så kan det vara ofta. Men det kommer gradvis det där. Och man märker först inte att man börjar skära lite. Inte när man överskrider eller underskrider den här 90-graders vinkeln man skär bröd. Till slut kommer man ju till den där brödskivan som blir väldigt märklig. Och då måste man ju ta ett nytt steg i själva skärandet. Och räta upp hela limpan.
Ja. Hur gör du då?
Ja, men då får man ju en brödbit, en skiva som skiljer sig från alla andra.
Ja,
då äter man upp den väldigt snabbt.
Men vad heter den?
Vad den heter?
För har den ett namn? Den där sista, jag har tänkt rätarskiva.
Det är bra.
Kanske, eller rätskiva, men det är ju något annat. Men räddnings...
Planka?
Ja.
Men som sagt, som Fredrik säger, jag brukar äta upp bevismaterialet väldigt, väldigt fort.
Ja, men den blir ju så konstig den där mackan. Jag känner mig inte riktigt harmonisk med den. Den liksom går utanför hela systemet. Jag är väldigt nära att skaffa en sån här skärmaskin, det jag drömt om.
Och jag får tvångstankar direkt när jag tänker på den. Jag bara känner fingertopparna.
Ja.
Kommer inte ha några fingeravtryck kvar.
Den där skulle direkt hamna i verkstaden mot mig. Man skulle stå och skära små frigolitbitar och sånt där.
För att försöka prata om bilar då. Utan som man inte riktigt vet. Vad heter det här utrymmet på en gammal folkabubbla? Är det en hatthylla man har där? Eller, för där befann ju sig barn och allt möjligt en gång i tiden. Det är ett bagageutrymme eller vad?
Det har du funderat över.
Ja, nej, ja. Men alltså jag tycker...
Du är så konventionell, Fredrik.
Ja, jag vet.
Kan det vara med brödboxen då?
Ja, man får prata.
Men var det så att var kanske är motsvarigheten Volkswagens konstruktörer, de satt in framsäte.
Ja.
Och sen sätter de i ett baksäte.
Jobbar sig bakåt där.
Och sen upptäckte de på slutet att det blev en bit över.
Precis, för det skulle vara en motor där också. Det blev lite jobbigt.
Men det är ju påtagligt många som vittnar om starka barndomsupplevelser i det där kaninhålet längst bak.
Precis. Kaninhålet, okej. Okay.
Ja, det är bra, ja. Precis. Nej, för det är bara nyligen här så när jag pratade om min hundkoja.
Mm.
Då så var det en kvinna som sa, ja, en hundkoja, det hade vi när jag var liten. Jaha, vi åkte hela familjen i den. Och några av oss fick sitta längst bak, bakom baksätet. Det var ju fantastiskt. Det var ingen hundkoja, sa jag. Det var en folkabubbla.
Ja,
inte det samma sak?
Det där är ju jättejobbigt när folk som bevisligen var med på tiden, eller vid tiden, när bilarna som vi gillar fanns, som nya och så vidare. Och vi var ju inte riktigt där i alla lägen.
Nej.
och de med ålderns rätt och med förstahandsvittnenas rätt ska bevisa saker och ting som är garanterat historiskt fel. Och ja. De ger sig inte. Det är ju väldigt jobbigt därför man vill inte vara otrevlig. Jag har ju, det är mycket med de här sabarna och bakrutorna på de gamla sabarna.
De blev spadar va?
Ja, spadar och de var delade. Och sen så får man då försöka harkla sig lite. Nej, och ibland jag gör precis som du och bara avfärd. Nej, det är historiskt fel.
Nej, jag beror på vad det är för sammanhang. Det var faktiskt att jag tänkte det där. Nej, det var inte någon hunkoja. Det var en folkabulb. Så jag tänkte bara, jaha, vad roligt. Vad var det färg på den? Ja, den var så här ljusblå.
Finns den kvar idag? Har den stående någonstans? Följdfrågor. Ja, okay. Ja, jag kommer inte få något svar på det. Kan vi inte grunda lite på det? Och sen kanske...
Vad heter den här brödskivan som inte riktigt passar in?
Precis. Och vad heter utrymmet längst bak i en folkabubbla?
Och vad heter sista biten på toalettpapperrullen?
Det finns något språk runt om i världen som har ett ord för det. Det kan jag vara säker på.
I svenskan är det garanterat ett sammansatt ord, tror jag.
Fredrik, jag ställer samma öppna fråga till dig. Vad har hänt?
Jag har äntligen fått tag på ett tillbehör till min Volvo C30. Nämligen ett... vad heter det?
Ett kaninhål.
Rätarskiva.
Insynsskydd. För den har ju väldigt härlig baklucka, den här bilen. Det är ju som den inspirerad av 1800 ES och sen 480. Man tror att det bara är glas, men det är faktiskt lite metall bakom glaset också.
Den har en bakruta som går att öppna, som blir en baklucka.
Ja. Och jag tycker ju
och insynsskyddet, hur funkar det då? Är det... Att det, är liksom,
det är det som är så roligt.
Kallas, är det solfilm?
Nej, precis. Det är tvärtom. Det är rejält hårt material. Så att det är inte någon duk som ska dras bakåt och så ska det skruvas fast fästen och så blir det hål i plastdelar och sådär. Utan de har redan från början konstruerat den för det här. Så att det finns små hål i de här plastdelarna som utgör själva bagageutrymmet. Det är färdigt. Så det var bara att trycka dit den. Plopp, så satt den där.
Okej.
Jätteroligt.
Och det är någon tidigare ägare som har försnillat det här, eller fanns det inte?
Nej, utan det är tillbehör.
Det var ett tillbehör.
Ja, så jag har ju, och det roliga är ju att i senaste Volvo Classics så skriver vi om tillbehör på 1980-talet. Och vi, utan vetenskapliga bevis så påstår vi att 1980-talet var det bästa decenniet för tillbehör.
Men nu har du bytt fot.
Nej, det här är ytterligare ett bevis på att det gick ner sen. Nej, men det är svårare att hitta tillbehör och det finns inte så mycket att köpa. Men det är liksom inte samma glädje i tillbehören på något vis. Allting är för perfekt.
Om du fick drömma ihop ett optimalt tillbehör till en C30. För jag såg nämligen nu i den nya R5-an att man hade en baguettkorg.
Precis.
Just det.
Det var lite tramsigt kanske, men ändå samtidigt lite
kul. Det pratade vi om i förra podden och vi är alldeles betagna av baguette.
Baguettkorgen var grejen. Men vad skulle du vilja ha i din C30? Om du fick tänka fritt.
Ja, nu kommer jag på ett tillbehör som jag skulle behövt, men som faktiskt finns. Och det är att jag har i en bil jag hade så lyckades jag faktiskt tappa bort ett par glasögon. Totalt bort. Mm. De bara försvann.
Okay.
Och om det nuvarande ägaren, Mattias, om du hör det här, om du hittar mina glasögon så behöver jag inte dem. För jag har ändra styrkan. Jo, jag var ju inne i bilen.
Ja, men de ligger inte i bilen.
Jättekonstigt.
De ligger i min skrivbordslåda.
Jaha, okej. Ja, nej, men förutom det då.
Så nu, vad är tillbehör då? Att en
glasögonfodral, kommer du ihåg dem? Man skulle ha dem
i gjutjärn då, som inte kan flyttas. Ja, utan, och sen fastmonterad.
Det fanns ju sådana här glasögonfodral i plast som man skulle sätta på innertaket.
Mm. Ja, men,
eller instrumentpaneler kanske.
Har inte gjort på någon bil att man så här en liten lucka uppe vid...
Jo, det finns ju också på modernare bilar. Ja, men som tillbehör har ju funnits någon skranglig sak som man skulle klistra fast.
Just det.
Mm. Var ganska hemsk egentligen.
Och så hade man också en sån här liten manuell trippmätare man skulle ställa in förra mätarställningen när man tankade.
Mm. Just det.
Om man inte hade en riktig trippmätare.
Mm.
Men det går ju verkligen moden i tillbehör och liksom till slut en del sådana saker, speciellt i kupé, alltså vad som du ska ha inne i bilen, då liksom, när någon har börjat så ska alla ha det. Mm. Vilket årtionde var det alla skulle ha anteckningsblock i bilen? Var det när mobiltelefonen började komma så skulle man börja sitta och anteckna som frenetiskt?
Köttbullar.
Precis.
Ja, men en del tillbehör är ju så otroligt spridda och använda och vanliga att man tror att de hör till bilens standardutrustning. Mm. Volvo Amazon, de tillverkas väl ändå med den där anskrämliga hyllan i plast som är 0,3 my tjock och ser bedrövlig ut från dagen.
Trivselhyllan Jetty.
Se där, det fanns ett namn på den också. Ja. Nej, men det var ett tillbehör. Men det var inte Volvos eget, va? Eller var det stora...
Nej, det var det ju inte från början. Nej. Precis. Men jag vet ju att senare Volvo-bilar är, som ju har motsvarande, är ju inspirerade av Trivselhyllan Jetty. Så att Volvo inkorporerar det.
Nej, men det går väl att dela upp i så många subkategorier där, att man vill göra sin bil mer praktisk, naturligtvis, som det här sorterar in under. Och sen så skulle den vara, ja, men sportigt givetvis. Speedshift till Amazon till exempel. Korta, fina växelslag. Och sen har du ju det att du skulle uppdatera din bil så att den föreföll nyare. Det är ju kanske det mest fascinerande. Där skulle man ju kunna tänka sig att Volvo tog ditt tillbehör till bakrutan ett steg till, att man kör den fast sån och liksom fick den att föreställa den senaste Volvo som inte har någon bakruta.
Nej, jag vill tänka på Polestar nu, va?
Ja, det var den heter.
Ja, just det.
EX, ja, men det Polestar, roliga med den här är någonting, den, någonting utan bakruta.
Det här får bilen att se ut som en speedster ungefär, för den följer kuddarna så här. Det är jättesnyggt.
Kan du ha någon typ av last under
nej,
den här?
Nej.
Den döljer egentligen ingenting.
Nej, precis.
Men de pratade ju om ett tillbehör till C30 för att få bagagerummet att se större ut.
Mm-hmm.
Det var nämligen att man gjorde om hela bakluckan till förstoringsglas. Så när man tittade in så såg det ut och blev det vidvinkel.
Ja. Och så började sakerna brinna.
Det var ett förminskningsglas du tänker på. Den kommer ju bara... Nej, det måste vara förminskningsglas.
Men ett tillbehör som... Så du menar så att lasten ser mindre ut?
Ja.
Väskorna.
Små Barbie-väskor.
Ja, ja just det. Då ringer det att bryta sig in, menar du?
Eller om man, eller om man klär det med speglar invändigt så du får en optisk effekt som liksom studsar ut genom glasbakrutan där. Så att man verkligen... Ja, lustiga huset helt enkelt. Det tar aldrig slut. Det bara fortsätter. Ja. Du kan lasta in... När du lastar in en väska så får du 19 väskor i lastan.
Ja, just det. Ja, men det vill jag ha. Jag vill ha, man vill ha ett bagageutrymme med speglar. Ja, precis. Ja, just det. Ja, det är bra.
Bilvärldens motsvarighet till svarta hålet.
Ja. Ja. Men det, något som påminner om den här baguetthållaren är ju någonting som PV444 skulle ha som tillbehör. Nämligen blomstervasen.
Mm.
Just det. Som återkom sen på New Beetle när den lanserades år 1997 eller vad det var.
Jag var inne hos min granne när jag var så där 10 år. Jag hade bara pratat med, de var lite äldre, var, hade inga barn och en stor schäferhund eller någon stor hund och jag var lite skraj för dem. Men en dag så stannade Göte, som han hette, han var alltid ute och cyklade med sin hund som hette Boy. Och jag höll ju på med något bilrelaterat så liten jag var. Jag tvättade säkert pappa Saab eller någonting. Så, så började vi prata bilar. Ja, men jag har nog kanske lite grejer på vinden, sa han. Så här, följ med hem, sa han. Ja. Så jag följde med Göte till vinden där. Och det visade sig att hans släkting hade varit försäljare av biltillbehör. Och jag fick då en kartong, med en originalkartong. Med sådana här bilvaser i plast. Sämsta tänkbara kvalitet, ja. Men en otroligt förförisk bild så där, hur man skulle applicera den på instrumentpanelen. Så jag var helt betagen av den här grejen som jag fick när jag var 10-årsåldern. Och sen åkte jag runt, så ringde jag in då vilka i byn som hade veteranbilar. Och sen fick de påhälsning av Claes Johansson som ringde på dörren med låda på magen och skulle sälja då nos.
Hade du en sån här story då som alla som säljer bambukläder har? Ja, Kina! Claes heter jag! Ja, min högsta dröm är att åka på träningsläger i jiu-jitsu i New York. Och därför är jag ute och säljer de här kläderna här till ett fantastiskt... Förlåt, vaserna här.
Det var
eller
var det
salami?
Ja, det var nog mer det att jag var lite lillgammal, tror jag.
Och hur många sålde du?
Jag tror jag sålde 2. Ja. En till Peter som hade en PV Cabriolet. Jag tror att han har kvar bilen än idag. Jag fick låna den för många år sedan.
Och vasen kvar?
Ja, det vill jag påstå, om den inte fnasade sönder till slut. Men jag sparade en vas till slut. För jag på något sätt tänkte att ja, men när jag blir stor kommer jag också ha en veteranbil. Och då ska man ha en sån här vas.
Ja, så du har 30 kvar?
Nej, det var nog inte fullt det där paketet. Så Ja.
Jaha, men har du satt in den i någon bil?
Nej, jag skulle aldrig sätta in sådana.
Men eftersom det är Ramadan snart så skulle jag vilja prata lite om Mellanöstern och biltillbehör.
Okej.
För runt millennieskiftet så reste jag runt ett par gånger i Jordanien, och i alla bilar jag åkte i så fanns det samma tillbehör, nämligen en lite sirlig hållare för såna här Kleenex näsdukar.
Mm-hmm.
Det är precis som man skulle ha anteckningsblock här i Sverige då, så skulle man ha såna här Kleenex näsdukar i sin bil.
Okej.
Och då till slut så försöker jag fråga chaufförer och sådär, varför har ni det här? Sitter ni och gråter i bilen allihopa eller vad gör ni? Jag fick ingen svar på den. Jag tror jag har ett svar, men ja,
okay.
Får vi höra.
Teorin är väl en aning religiös, nämligen om man ska be så ska man vara ren. Man ska ju tvätta sina fötter och sådär. Och då är dels det, men dels också att om du reser i ett ökenlandskap, du kan få in en hel del sand i näsan. Så att det kan ju vara en anledning till att du vill snyta det helt enkelt. Du behöver inte vara förkyld, utan det kanske finns en annan anledning till att du vill helt enkelt behöver en Kleenex.
Men köpte du något och tog med det hem? Det är ju den optimala souveniren i mina öron.
Nej. När jag började titta på sån här... Nej, det gjorde jag inte.
För det, jag har ju satt det där lite system när jag är ute och reser, att jag gärna köper just biltillbehör.
Till exempel i ett land som vi inte vill resa till.
Nej, precis. Ett lite österut här. Ja. Men det var det första vi letade upp, nämligen en biltillbehörsaffär. Och kunde då...
Vi kan ju nämna landet.
Ja, det var Ryssland.
Mm. Var i Ryssland var detta?
Det var i ganska nära Viborg. Och vi får runt där, vi tittar bland annat på Alvar Aaltos bibliotek givetvis, det vill man ju vallfärda till. Men så la vi en halv dag på just att leta efter en biltillbehörsaffär och vi hittade den.
Hade ni med er fickparlören?
Det finns det någonting som heter internationell biliska, det är inga problem att göra sig förstått på det. Så att men jag var extremt sugen på det här bodykittet till en lada. Det fanns alla årsmodeller och utförande och så vidare, färger, men till slut så lyckades jag förklara att ja, men det var någon antistatrem jag vill ha, och vilken riktig praktpjäs kom jag med, fick jag med mig hem. Så det där försöker jag sätta i system.
Har du, vet du var har du en antistatrem?
Ja, jag har en hel flyttkartong hemma.
Ja.
Som du går runt och säljer till grannar?
Nej,
och
de säljer jag aldrig, jag är så otroligt stolt och glad över dem.
Jag heter Claes, min högsta dröm. Aha,
vad händer, Carl?
Åh, tack för att du frågar.
Mm.
Ja, vad som har hänt? Jag fick ett telefonsamtal i förra veckan.
Mm.
Och det började någonting sånt här. Hej, jag ringer från landets viktigaste förening. Jaha. Jag var inte förvånad, för att jag menar, för ytterligare några veckor sedan så var det någon som ringde från Dalslands huvudstad. Sa han. Jag frågade då om det var Åmål eller Bengtsfors.
Och det var du la han på.
Ja, jag la han på. Det var givetvis Åmål. Men här var någon som ringde från Sveriges viktigaste förening. Lite ironi i rösten. Ja. Jaha, ja. Man ska alltid skicka en bild på sånt som man skickar iväg. Men tog du någon bild på handtagen? Jag blev... Vad var detta? Jag sa, efter en liten tvek, sa jag så här... Det här låter som någonting som jag skulle kunna vara inblandad i, men jag fattar ingenting. Ja, handtagen till bilbana. Ja, det låter fortfarande som något som jag skulle kunna vara inblandad i. Ja, men... Klassik.
Ja.
Nej, klassiker. Classic Garden. Nej, klassiker. Tidningen Klassiker. Jaha. Han trodde ju inte på mig att han hade slagit fel nummer.
Nej.
Men det visade sig att han hade kastat om de två sista siffrorna i mitt mobilnummer. Och han skulle ringa till en person som skulle sälja två stycken handtag till en bilbana. Av märket Märklin Sprint.
Mm-hmm.
Och det här lät så intressant så jag frågade mer. Och det slutade med att vi pratade ungefär i 20 minuter om Märklin Sprint. Känner ni till Märklin Sprint?
Ja, det gör jag, men det är väl inte din grej. Det är skräcktricks.
Ja, det sa jag också. Ja. Men han sa det att det höll jag också på med förr innan jag upptäckte Märklin Sprint.
Okay.
Han heter Lasse och han var då ordförande i svenska Märklin Sprint föreningen. De ska ha en stor träff.
Ja.
Och stor betyder?
Ja, de ska bygga upp en sexspårig bana i Limmared.
Ja,
och så har de,
jag tänkte mer på hur många är de?
Ja, det var ganska många. Ja. Det var stort. Ja. Landet runt skulle komma dit. Mm. Ja, kanske. Och nej, men så att jag fick reta, vad vet ni om McLean Sprint?
Nej, men att du antagligen snart är medlem i den här föreningen, så...
Ja, det är nära på.
Ja, nej, det var väl tyskt.
Det var ju alltså McLean då, som skulle, de skulle ju då de, med sina tågbanor, det känner ni till lite grann.
Ja, det, jag är tågbanekille, ja. Det kan jag berätta om.
Och men de inte... skulle då göra en utmanare till Scalextric och de här. När, och 1967 så kom McLean Sprint, och de var oändligt mycket mer välgjorda. Mm. Än Scalextric. Det var fina modeller, de var gjorda med mycket, de här motorerna berättade Lasse då, de är helt annan klass. De går att trimma och de går att laga och så här, och det är, ja, mekaniken är enastående. Och ändå så lades McLean Sprint ner. Och det beror ju på att en McLean Sprint-bil kostar ungefär 4 gånger så mycket som en Scalextric. Och de här bandelarna som då gjordes, han hade precis samma erfarenheter som jag. Om att, ja, han åkte runt, i sin ungdom så åkte han runt och ringde på annonser i Gula Tidningen på Scalextric-banor. Och så åkte han runt hos folk hemma på vindarna och sådär, och köpte hela banset. Och upptäckte precis som jag att ungefär, ja, hälften var ju... obrukbart. Det var skevt, det var glapp, det hade slagit sig. Men andra hälften kunde man använda ett tag i alla fall. Mm. Men här var det var 100% på McLean Sprint. Det var så välgjort fortfarande. Ja, så de har det är ganska lockande med en förening som har ett väldigt, väldigt begränsat liksom, intresseområde. Så de kan köra klasser då. Med de här bilarna som är, alltså, de kör mot varandra i BMW-klassen och de kör i så här. Och så har de då, de kör alltså 3 dagar. Första dagen bygger de upp, andra dagen kör de, tredje dagen är återhämtning.
Okej.
För att de kör långt in på natten tills alla olika mästerskap är gjorda.
Så det här, jag tänkte just fråga om det var någon bal och sådär. Men det kan inte då tydligen.
Tydligen inte. Men, tack vare den här felringningen, och jag var faktiskt tvungen att kolla det här om detta var ett sätt att plantera en nyhet hos klassiker. Mm. Mycket förslaget och i så fall beundransvärt. Mm. Men om han nu gjorde det, så hade han verkligen säkrat bakåt för att det här telefonnumret som gick till den här andra personen, det stämde. Så att ja, så då fick jag veta lite om McLean Sprint.
Ja, häftigt. Men då du är på gång in i det där, hör jag.
Ja. Ja. Det har kommit lite lyssnarreaktioner till Studio Klassiker. Vi har ju en sån här telefonsvarare, 08 736 1264, där man kan tala in. Och så kan man givetvis mejla till red@klassiker.nu, alltså red@klassiker.nu. Och här har vi en som heter Henrik som har mejlat. Och han skriver så här angående Fredriks frustration över att inte kunna ha mer än 20 bevakningar på blocket.
Precis, senast i helgen så hade jag problem med det.
Ni har i podden ondgjort er på ett trevligt sätt såklart. Över att man inte kan ha mer än 20 bevakningar på blocket. Pratade på lunchen med en kompis som visade sig ha betydligt fler än så. Hemligheten var appen Blockdroid. Som är en app som gör att man kan bevaka och göra mer saker än direkt på blocket. Tänkte att det kunde vara något för er. Fredrik antecknar.
Jag antecknar här.
Frenetiskt.
Ja.
Ja, men det är kul. Behöver man mer än 20 bevakningar på blocket, Claes? Finns det någon arbetsdag kvar då när man har gått igenom alla de här?
Du frågar helt fel person. Man behöver inga bevakningar alls, för då försvinner själva idén att man ska simma ut i någonting som man inte har en aning om. Alltså man ska låta sig översköljas av och ha det kul en stund, och sen så stänger man av och glömmer att det finns
där ute. Nej. Det är ett sätt att göra, det är faktiskt ett sätt att göra världen mer begriplig.
Det är, så.
Det är att ha en bevakning på blocket. För har man på något vis begränsat världen. Och det kan vara nyttigt.
Ja, men är det inte en sån här fear of missing out eller vad det heter? Att man blir helt nervöst sammanbrott varje gång man trots sin bevakning missar saker och så går man igång på det och det är bättre att vara lyckligt ovetande.
Nej, men lite grann, det blir enklare att få lite mer en uppfattning om vad saker går för, vilka som försvinner snabbt om de prissätts till ett värde och vilka som blir kvar om de prissätts till ett för högt värde, till exempel. Mm. Det blir mycket mer enklare att få ett grepp om det om man har bevakningar. Mm. Och att man inte missar saker om man verkligen vill köpa saker också.
Men jag har missat grejer som jag trodde hade bevakning. Ja. Men så har jag missat någonting i den här appliceringen av alla stökord och olika precis. Kategorier och så här saker. Det är plötsligt så hamnar det utanför ändå.
Precis,
det är en falsk säkerhet. Mm. Det är därför man måste kolla hela blocket, hela tiden.
Helst, men det är därför du behöver flera sökningar på samma sak för att fånga in det.
Komma från olika håll.
Ja, okay. Visst,
så 20 sökningar på insynsskydd Volvo C30.
Ja, bland annat.
Ja, men nu kan du ta bort de 20 då.
Ja, men det är ju fler tillbehör jag behöver.
Ja.
Ja. En gummimatta till exempel. Mm.
Vi ställer oss alla givakt inför den här informationen. Ja.
Ska vi gå vidare till nästa brev?
Ja, gör så.
Här har vi fått ett som, det har några månader på nacken måste jag erkänna. Så att, förlåt att vi inte har svarat tidigare. Men så här. Det var en intressant frågeställning. Det kommer från någon som kallar sig för Masen. Hej, bilintresserad Mas här. När jag lyssnar på er så slås jag över att ni alla verkar gilla alla möjliga bilmärken, vilket jag tycker är kul. Själv har jag snöat in på ett visst bilmärke och det blir lätt att man hamnar i ett fack där man blir fast. Har ni snöat in på ett visst märke någon gång och varför fick ni för att byta märke och testa något annat? Jag är lite avundsjuk på de som haft en massa märken och modeller. Samtidigt finns det ju fördelar med att snöa in på ett visst märke då man kan bli ännu mer nörd och hitta ovanliga modeller och delar i och med att man har större kunskap om just det märket. Diskutera i grupp, uppmanar oss.
Ja, jag förstår Masen. Just det här, om man gillar ett märke lite mer än andra märken, så jag försöker köpa bilar av andra märken än det där märket man gillar mest. Men det blir liksom som att man trillar tillbaka till det där märket ändå, så i slutändan så köper man en Volvo, tycker jag att det blir.
Det är så? Ja. För
jag har en hundkoja, annars är det bara Volvo.
Annars är det bara
fyra Volvo. Ja. Mm. Både jag försökte köpa något annat här, men det blev så här.
Vad är det för bilar du har provat att köpa som har liksom
Det var när jag skulle köpa något som var närmast en bruksbil här, den här C30, då försökte jag väl titta på lite andra också, försökte väl lägga ut lite trådar, men
du har ju 20 bevakningar på blocket, sa du nyss. Lägga ut lite trådar, du har ju järnkoll.
Volvo.
Man måste nog försöka lämna det där. Det är ett frysfack samtidigt. Man blir ju liksom konserverad. Man stannar upp. Ingenting händer. Så att, jag tror att det blir någon slags trygghetsknark av det hela. Ja, att man vill vara absolut. Där man behärskar och förstår det och kan hitta sina ramar. Eller verka inom ramar, tror jag.
Ja.
Att man gillar någonstans. Men jag tycker ändå att man det är skönt och nyttigt att blicka utifrån frysfacket.
Men vad har du för knep då? För du har ju ändå en preferens vad gäller bilmärken.
Ja, det har jag ju absolut. Men i mitt fall så ser jag ju till att skaffa ett nytt litet fack bredvid det första som är ännu mer exklusivt. Så jag slipper hålla på och prata med andra människor om ägande och utbyta erfarenheter. Jag går igång på bilar som ingen annan har.
Bilar som bara är byggda i max ett exemplar.
Max ett exemplar. Så det är ju kanske lite fegt naturligtvis. Mm. För då kan jag odla mina egna föreställningar om allting där utan att bli motsagd. Det tycker jag är ganska bekvämt och roligt. Men sen tycker jag att man inte ska... Alltså, det är egentligen bara att kasta sig ut och sen inte intala sig själv att du måste vara så kunnig, eller du kanske inte ens behöver bli så kunnig, utan sätt igång och ha roligt istället. Om du nu vill gå från Volvo till, inte vet jag, något annat halvt mainstream eller vanligt märke, men man lär sig ju vart efter. Man behöver inte alltid gojsa in sig i de här sammanhangen där alla är kunniga och det finns experter och det finns gurus. Och jag tycker man kan förhålla sig lite fritt och glatt till sin nya bil. Och sen provar man och är det inte rätt så ja, då får man väl simma vidare.
Precis, Mossen, du kan väl se det här som att du har en liten fling med något annat märke. Du kan alltid sälja om det inte funkar.
Men visst finns det ändå en fördel med att hålla sig till ett märke som han säger här. Alltså dels så finns det ju alltid något nytt att upptäcka och att gräva sig ner i ytterligare och liksom, ja, men om man skalar av ytterligare en del av löken och kommer in närmare och närmare kärnan. Och det är ju lite grann så vi, när vi håller på och skriver om bilar så vill vi ju komma så långt in som möjligt. Då ringer vi de här verkliga experterna som har kommit så långt in. Ja. Men sen kan det också vara bra att se någonting med nya ögon från annans håll och så kanske man ser någonting som inte de heller har sett.
Så kan det absolut vara. Nej, men det är den här biliskan som vi alla pratar ändå. Den funkar ju på så många olika sätt. Jag kan helt ärligt säga att jag pratar flytande hotroddiska rakt av. Jag kan alla termer, allting, för jag har förläst på det ända sedan jag stod där och tvättade pappas Saab 99 och Göte kom förbi med hunden Boy. Så ända sedan dess har jag ju pluggat in allt med hotroddhistoria.
Ja.
Men jag skulle känna mig väldigt vilsen om jag skulle kliva in i det där, så skulle jag göra det. Så skulle jag nu göra det på mitt eget sätt. Kanske köpa en färdig bil och ut och köra och sen får det väl bli som det blir. Men jag är inte riktigt lika säker på att jag absolut skulle liera mig med det gänget. Det är inte för att jag har några fördomar mot dem eller någonting, inget sånt. Men mitt bilintresse baserar sig inte på att jag ska umgås med människor.
Nej.
Men sen har man ju det här också med att om man håller på med ett märke och kanske en modell, då kan man ju, om man behöver en del så kanske man bara kan gå till sin egen hylla. Det är en glädje.
Ja.
Och hämta den där delen man behöver.
Ja, och det kan ju också bli självuppfyllande, för då köper man den där bilen som man har delen till.
Du tänker så, ja.
Okej, vad bra att den inte hade någon bakaxel. För det har ju jag, 13 stycken hemma nyrenoverade.
Men sen har vi ju nästa steg då, när det blir samlande och stort samlande. Du och jag, Carl, vi träffade ju en man uppe i Norrbotten som hade uppåt en 90 stycken Citroën IDDS. Och så frågade vi ju honom, hur får du tag på alla? Var på hans svar att de liksom kom ju till honom, menar han på.
Hans ryktbarhet som Citroën, vad ska, precis, man säga, omhändertagare.
När man kommer över en viss nivå, då börjar de här liksom bara trilla på en. Liksom.
Ja, men dit måste väl du ha kommit, Fredrik? Du får väl massa tips om Volvo.
Ja, men de får ge ju inte bort dem till mig. Det vore något. Jo, men precis är det så. Man får ju en massa tips och det är ju därför jag fastnar i för att man får, när man håller på med någonting så får man, men Fredrik, ska inte du ha den här? Och så blir man ju erbjuden saken. Så är det ju.
Mm.
Absolut. Det är det jag menar, att det är svårt att ta sig ur det då. Det är som ett spindelnät man har fastnat i.
Mm. Ja, men det är intressant det där, tycker jag. För att jag tycker återigen, man behöver inte... att man ska behöva kvala in för vissa bilmärken, det har jag svårt att liksom ställa upp på, den grundtanken. Jag har ändå mötts av det där, eller träffat på sådana här som har skaffat en specifik bil som har ett specifikt plats i entusiast-communityn och i bilhistorien, och ja, men det här är en sån, någon si och så. Och sen kommer de och körande, så ja, men nu ska jag vara med i klubben, och sen så hör man verkligen inte hemma där. Man kan älska bilen utifrån vad den är och vad den står för, men inte nödvändigtvis hela communityn. Jag tycker faktiskt det. Och sen tror jag att man absolut kan ha nytta av folk, och det är vanligt hyfs och vänlighet, så kan man greja ett bilinnehav av udda sorten då. Men om man inte vill vara en del av korvgrilleriet, så tycker jag det är helt okej.
Okay. Ja, men du hänger upp väldigt mycket av det i ditt bilval, vilka som andra som kör dem.
Ja.
Men om man tittar på liksom bilmärket som sådan, vad är det som gör att man fastnar för någonting? Jag menar, för mig är det ofta att jag känner att jag ser någon på något sätt en egen roll för den här bilen eller för den här modellen, att antingen att den är missförstådd, eller tycker jag då, eller att den är kanske rent av usel, men att någonstans att det är någonting som man ömmar för med just den här det här märket eller den här modellen eller kanske den här årsmodellen. Man känner någonstans att ja, men om inte jag träder in här nu, så och då finns det ju väldigt många av de här bilarna som är väldigt accepterade bilmodellerna. Ja. Där det finns en jättestor följarskara och en otrolig kunskapsbank.
Ja.
Och då känner jag att det här är mycket svårare att ta sig in.
Ja.
Och det har inte egentligen med människorna i sig att göra.
Ja, men det är fenomenet i sig också. Ja. Inte minst egentligen storleken på...
Alla vet exakt vad det är för någonting man kommer med och alla vet exakt vad det ska kosta och sådär.
Ja. Men jag får ju inte ut någonting av sådana diskussioner när jag står bredvid andra bilmänniskor. Just för att jag är så kass på det själv. Det är nog det handlar om. När man börjar prata om ja, nej, men den har ju den listen och sen halvårsskiftet då. Ja, men då kom den här inredningen in och fast det fanns en variant på det. Någonstans där slocknar jag fullständigt. Det är mig helt ovillkommande.
Jag tycker att sånt kan vara jättespännande. Om jag lär mig.
Ja.
Inte att jag ska berätta för någon annan hur det är, utan mer att oj, är det så det är? Att det är liksom en... Vi pratar den här Toyota Celican som vi har nu på redaktionen. Mm. Mm. Sent som idag så var jag och träffade en Toyota-fantast och vi pratade ingående om olika gallers utveckling och hur växelspaksdamasken såg ut på olika årsmodeller och så här. Och jag bara sög in den här kunskapen och tyckte det var spännande att se de här, för det är helt ny mark för mig och det är det som är kul med att man kommer in på ett nytt märke.
Ja, jo.
Att man då kan lära sig nya grejer.
Mm.
Och det är det som är kul med klassikers projektbilar när vi köper sådana och öppnar en dörr till en ny sån här entusiastgrupp.
Ja, eller att man också skapar en ny värld skulle jag säga. Man behöver inte alltid gå in i de världar som finns utan man kan maka sig plats och göra sina egna små världar. För mig är det nästan uteslutande de här filmiska och estetiska kvaliteterna som gamla bilar serverar. Och de kan servera dem på så olika sätt men en del är lite kärva och andra är mer välkomnande och öppnande. Men just att du kan sätta dig i en bil och kör ut ditt landskap och du förvandlar dig själv, du lyfter dig själv, du ändras när du sitter bakom ratten, du får andra tankar och du ändrar även landskapet du kör igen.
Ja, just det. Där
någonstans finns det hela magin och lockelsen för mig med gamla bilar. Och det kan vara allt ifrån någonting som är halvgammalt till någonting som är riktigt, riktigt gammalt.
Mm.
För det är också en sån där, jag menar, spridningen över vad man tycker är en gammal bil är så enormt. Det kan vara så laddat det där, tycker jag. Liksom, ja, det är minsann en sån från det årtiondet och nej, det kan man inte gilla, men det är ju så otroligt slumpmässigt vad man gillar. Det är ju hela bredden. Jag älskar ju riktigt gamla bilar. Jag får ju ståpäls när jag ser sånt där som inte ska kunna röra på sig ut och köra, och det är jättespännande. Och det kan kännas ett enormt sug att få kliva in i den världen. Mm. Sen kanske man inte gör det på olika anledningar, lika mycket som man då, ja, men som den här Toyota Previan som det är ju läskigt, man börjar känna sig gammal när man tittar på en Previa i vårt senaste nummer här och inser att wow, de där är ju jättekola. Det tyckte man ju kanske lite grann när de var nya. Men nu helt plötsligt när åren har gått och alla har försvunnit så är det ju jättespeciellt i all sin gråhet. Jag tänker på inredningsbilden där, den är så tråkig men underbar.
Inte alls tråkig.
Nej, den är rolig.
Vi pratar alltså om klassiker nummer 23 som har kommit ut precis. Och där har vi skrivit en artikel om en Toyota Previa XL från 1991. Och bilen har ju då bara gått 2000 mil sedan den var ny och bara haft en ägare. Och ja, men där är ju så här som jag känner att där kan jag gå in. För där att fortfarande, trots att den är 30 år gammal, 33 år gammal eller vad det blir, så är den ändå en risk att den här bilen den kommer att bli en bil som kommer kanske att brukas och förhoppningsvis inte. Den har gått så lite, den ska säljas på auktion nu på Bilweb Auctions här nu i nästa vecka. Och men det är ändå där känner man att det skulle vara kul att föra fram minibussen som entusiastbil.
Ja,
just Previa med sin konstruktion är väl ett brott mot, jag menar, större minibussar som ju i grunden är liksom skåpbilar som har fått en massa säten. Men det här är ju någon helt annan konstruktion byggd för människor.
Verkligen. Det var ju en trend som började med Chrysler Voyager och med Renault Espace på 80-talet. Och då var alla japanska såna här minibussar, det var ju ombyggda liksom paketbilar.
Ja.
De här Mitsubishi Cosmos och Toyota Model F och vad de hette från
till. Ja, de är underbara.
De är ju
Model F, jag bara,
de ser inte ut som att de ska kunna liksom röra sig framåt. De är så totalt fyrkantiga.
Ja, och välter, det var svårt man tittar på. De är ju underbara.
Och de här lyxversionen där, det finns en Mazda också.
Ja, det var någon Crystal Roof eller vad den heter, Mitsubishi.
Ja.
Den hade ganska bra motor, ganska stor fyrcylindrig motor i den där också, på över 2 liter. Och det är många som har hört vittna om hur fantastiska de där var. De gick ju och gick ju och sen poff var de bortrostade. Mm.
Men det var ju ändå konverterade paketbilar.
Så hur gick det till när man konstruerade Previa?
Ja, då börjar man från början nästan. Och det var, den ritades ju i USA. Det visste inte jag innan jag gjorde den här artikeln, att Toyota hade alltså ett designcenter i USA, i Kalifornien, som startade redan på tidigt 70-tal.
Mm.
Och så att, och för de visste ju hur viktig den här marknaden var. Och då såg de då hur de här Voyager och de här vann mark i USA. Hur plötsligt blev, de tog, började ta över rollen från stationsvagnen.
Mm.
Och då satsade de allt på ett kort, och det var Previa. Och den är alltså då byggd på en helt egen plattform. Och vad vill man inte ha i en minibuss? Man vill inte ha något som är i vägen. Det ska vara öppet liksom.
Mm. Mm.
Och då är motorn är ju ett av de grejerna som verkligen tar plats. Och då kom man på att man skulle ha motorn i princip under bilen.
Mm.
Man har en mittmotor som ligger ner, lutad, så att nästan 90 grader. Och sen så då, ja, nu har vi gjort det. Jättebra, vi har perfekt viktfördelning. Vi har vi kommer att få en låg tyngdpunkt. Men det kommer ju vara vissa andra grejer, som till exempel hur kollar man oljan i den här och hur fyller man på spolarvätska och hur fyller man på glykol och så här. Ja, då gjorde man en liten extra kardan ut som går fram in under den här så kallade motorhuven, en liten läpp längst fram. Och där har man då alla de här drivaggregaterna som är generator och AC-pump och sådana saker. Det sitter där framme.
Ja.
Man kan kolla på det. Och så har man då dragit fram, man har en särskild pump, en extra oljepump som till en separat oljetank, så att man ska inte glömma att fylla på oljan, för att man kan komma åt motorn, man kan se den i alla fall om man lyfter på förarstolen. Och sen så konstruerar man, eller satte i alla fall, en helt ny typ av tändstift som skulle klara 10 000 mil.
Mm-hmm.
Så när någon köpte den där nya, så frågade man, hur byter man tändstift då? Nej, de går i 10 000 mil. Ja. Men sen, i princip så måste man ju plocka ur motorn för att byta tändstift. Men det var nästa ägares problem.
Ja, du talar lyriskt om den här verkligen, jag förstår det. Men det roliga när jag läste din artikel var ju mycket ny information där. Att det fanns en som var lite mindre.
Ja!
Hur gick det ihop?
Nej, för Toyota, de målar in sitt hörn med den här plattformen. Att annars, det är ju helt emot vad man gör idag när man bygger någonting som man ska kunna dra ut åt alla möjliga olika håll och basera så många olika modeller som helst på under lång tid. Det här mittmotorkonceptet gjorde ju att dels att man kunde inte ha någon större motor. De hade
ett problem.
Det var en fyrcylindrig motor på 2,4 liter. Det fanns inte plats för annat.
Mm.
Och då började ju de här andra komma med större och starkare motorer. Voyager fanns med V6. Espassen fanns också med V6. Mm.
Diesel.
Och diesel och såna här saker. Precis. I alla fall Espassen fanns för diesel, det tror jag.
Ja.
Så det enda man kunde göra för att modifiera eller använda den här plattformen till något, det var att göra en lite mindre modell. Och det var en bil som bara såldes i Japan.
Ja.
Som då var lite kortare. Och lite smalare. Så den ser liksom ut som en sån här parallelluniversumsprevia.
Jaha, en Ålandsprevia.
Estima heter den. Och den såldes bara i Japan, om jag förstår rätt. Men många kom som gråimport till England, som man såg dem ibland. De hade ju ofta den här extra spegeln bak på, som stack ut utanför bakluckan. Så man skulle, som, det var en dåtidens backkamera. Så man tittade i den där spegeln, i backspegeln, så såg man marken.
Ja, just det.
Otroligt fult.
Det gillar jag.
Men väldigt praktiskt.
Det skulle jag kunna bilda en klubb kring.
Ja.
Underbar finess. Så enkelt, så smart. Okej.
Ja. för att få någon lite mer fart på den här Previan då, där man för att möta där, så då gjorde man faktiskt en modell med en kompressor. Rotkompressor som man fick upp lite hästar till typ 155 hästar och sånt där. 158. Men ja, den blev ändå ett unikum. Men det som är kul med Previa är ju att den är verkligen rolig att köra. Alltså den, för att vara en sån stor bil. Det känns att det ger effekt det här. Att sen är den ju inte särskilt snabb. Liksom. Det är ju 132 hästar tror jag det var i den här 2,4-motorn. Så det är ju inget under av varvvillighet och så. Men det känns som ett lovande. Tänk om de hade kört en enhetsklass.
Ja, i racing.
Med Previer.
Ja, visst.
Då, och för att visa det här liksom hur otroligt udda den är.
Men blev den en succé eller sålde den mediokert eller halvbra eller dåligt? Eller?
Den sålde väl ganska bra. Ja. Jag menar, det var ju så att säga, en naturlig utveckling på kombin kan man säga. Det var en stor rymlig familjebil och det var ja, så den sålde väl ganska bra, men den blev väl kanske inte så lönsam då. För när den, men den höll ut i 10 år, det är ganska länge för en japansk bil. Sen kom det en ny Previa och den byggdes på en samma plattform som Camry.
Den var ju helt poänglös vad gäller design och allting. Ja. Den här är ju väldigt 90-tal, när det är 90-tal var som bäst tycker
absolut.
Jag.
Absolut.
Den är, kan tyckas vara ganska anonym och slätstruken, men tittar man på den så med lite skarpare ögon så är den ju ganska avancerad. Alltså.
Verkligen. Och inredningen är ju, ja visst, den är grå. Men
ja, det var väl det jag märkte på.
Den är otroligt böljande med speciella former. Och mycket av som beror på den här mittmotorkonfigurationen, men också en genomdriven design som håller både utan och innan, det här ovala som kommer igen överallt och så. Ja, jag vet inte vad jag ska ha den till, men jag vill ha den.
Nej, det blir svårt att entusiasma med den här kanske, men ja, vad skulle man ha den till? Ploppa in de stora barnen som är stora nu.
Och kanske kan hyra en familj och stoppa
in.
Ska vi avslöja en sak? Det finns nästan ett lite dolt budskap i klassiker.
Om man läser den baklänges.
Om du tittar på öppningsbilden.
Titta
på öppningsbilden. Första uppslaget.
Alltså öppningsbilden. Den där, ja. Okej. Okay.
Vad kan du se där?
Ja, ni har ju antagligen limmat på löv där. Som
Titta längre ner.
Men vad nu då? Det ligger ju en motor och skvalpar i vattenpölen här, tycker jag säga.
Den speglar sig i vattenpölen och då ser man mittmotorn och de här skivbromsarna bak.
Fantastiskt.
Det är en mycket diskret illustration.
Jag tycker vi kan nämna direkt då vem det är som står bakom det här, för det är ju vår fantastiska formgivare på klassiker som ständigt håller på med
sådana här. Nej. Alltså, vi tog isär hela bilden när vi tog bilden.
Ja, så det är inte Olof som har gjort det.
Nej. Det tog 5 dagar. Ja. Men bland minibussar då, är Previa din absoluta favorit?
Just nu är det absolut det.
Jaha.
Men det finns ju väldigt många roliga minibussar.
Espace, säger jag bara.
Espace är ju fascinerande. Sen fanns det ju en bil som såg ut lite grann som Previa, men som var mycket mer enklare. Det var ju den här Pontiac Transport.
Ja. Mm.
Det kom ju en sån på vår lilla pandemi 90-talsträff. I superskick också.
Mm.
Det är också den där fascinationen över en bil som är byggd bara för att användas och så har den inte använts.
Men Transport, hur den konstruerar, är den rambyggd då?
Jag tror att den är bakhjulsdriven i alla fall. Jag kommer inte ihåg.
Nej.
Men det kanske inte alls.
Nej, men jag tror den är framhjulsdriven.
Den är kanske framhjulsdriven. Ja. Det kanske blir fler lyssnarmail här nu.
Den är ju om något en 90-talsform som är
verkligen
svår att ta till sig. Den är,
nej.
Jo, men den är,
jo, men nej.
Jo, men den har varit jättefin som lermodell och studie och ordning och reda på proportionerna. Men sen har den jäst och dragits. Men den är väldigt konsekvent gjord.
Ja, men den är tidstypisk.
Den är väldigt tidstypisk, men jag tycker den är extremt krånglig att umgås med. Den här Toyotan, den gillar man omedelbart. Den där transporten är jobbigare.
Nej, men om man skulle vara tvungen att välja en minibuss från 90-talet så skulle jag ta Previa framför det. Men jag såg en sån här transport faktiskt bara för något år sedan. Så stod det en sån på utanför affären, jag brukar handla. Och så hade den också en sån här stor bred packline på.
Mm.
Så det såg verkligen ut som att den kom direkt från 90-talet.
Mm.
Jag var sugen på att ställa mig och vänta för att se hur personen som körde den här bilen såg ut. Var det så här, för det var vinter.
Ja.
Var det så att det var en familj som hade den här bilen bara för att åka skidor med?
Ja, okej.
Okay. Och så hade de alltid, de hade sina 90-tals skidor i packlinen färdigpackade.
Ja, monoskidor kanske. Ja, det hade man på då.
Och så hade de kanske sina skidkläder också upphängda i ett särställe. Och så, hade ja, de, så backade de ut sin transport med skidbox och dubbdäck och alltihopa varje år och körde bara upp till Åre eller någon annanstans.
Lite i neon sådär, tänker kläderna.
Ja, precis. Det är nästan så att jag är nöjd över att jag inte stannade och tittade hur de såg ut för att jag antagligen skulle min bild förstöras av det.
Men nu har jag den bilden. Får fortsätta fantisera då, om vi skulle ha ett minibussmuseum, vad skulle vi ha i det?
Subaru Columbus.
Har vi sagt.
Subaru Columbus.
Ja!
Ja, den är ju top number one. Ja. Den är ju verkligen skiljer från allt och alla som...
Man sitter så långt fram att man sitter framför bilen.
Ja, nästan utanför. Och den axelavståndet är ju så kort så att liksom däcken nästan nuddar varandra. Ja, men de är helt, alltså den har ju motorn bak.
Det är en liten
boxermotor bak.
Just det.
Det är en mikroversion av en folkabuss, fast ändå inte. Och fyrhjulsdriven. Och så fanns de ju högbyggda och campingrädda.
Just det, fanns med så här högtak.
Ja, det var alla varianter. Superovanligt. Det fanns väl en Daihatsu också. Ja. Jag vet att jag hade en sån som flyttbil när jag flyttade till Stockholm för länge, länge sedan. För den var gratis.
Fick du med alla vaserna då?
Många turer. Men vilket överlast.
Alla bilvaser.
Fantastisk stuvningsförmåga där. Alltså.
Ja. Ja, men det är ju så. Om man gör en bil som är fyrkant inuti så ryms det mycket mer. Det är det som är så fascinerande med de här. Mm. Hur mycket de klarar. Mm.
Jo, det är ju själva startpunkten för all kärlek. Det ryms mycket där inne.
Ja, men minibussen blev ju ett stilelement, alltså en stilikon på något vis. Mm. Ett ideal under många år. Och det började med de här stora, rymliga. Och sen så krympte man ner dem i den här, med hela den här flexibilsklassen med Renault Scenic och Ford C-Max och alla de här som hade de här kvaliteterna men som tog
lite mindre. Fiat
Multipla. Den var ju enastående.
Men alltså det var ju då man hade något slags hopp om bilindustrin, att det kändes kul och bra om de gjorde såna här smarta bilar som man gillar.
Ja. Och det är väl, och här kan man ha ett fack också.
Och här lastar vi in och här är det ingen kardantunnel som stör. Och allt det där som man verkligen gillar med bilar. Och det pyser väl fram emellanåt att vi kanske inte är superglada över bilbeståndet idag med alla dessa SUVar. Så går man ner i vårt gemensamma garage tillsammans med vi bilägare och ser de mest korkade bilar. Sen må det vara att de drivs av el och inte släpper ut avgas och det är fint och bra och allting. Men de är ju hemska ofta. Sätt i baksätet och du mår dåligt. Och, ja, men, det var en toppnotering de där åren tycker jag ändå.
Ja, verkligen. Jag menar, alltså, man tog det här minibusskonceptet hela vägen ner. Ja, men precis som till, dels som att det var det med Subaru Columbus och sådär, men också i småbilarna. Mm. De Mercedes A-klass. Mm. Högbyggd och man visar att men titta här, om du bygger den högt så behöver du inte ha så mycket plats på längden. Mm. Och det var Honda Jazz och det var Opel och alla skulle köra och så plötsligt så försvann det där.
Vem var det som bestämde att det skulle bli så? Alltså var det slutade vi verkligen att köpa dem och tyckte att nu ska vi ha något mer opraktiskt? Eller var det bilindustrin som tryckte ut det där?
Allting är en motreaktion.
Ja.
Och det blev kanske lite för praktiskt och foträtt och funktionellt. Så plötsligt så började det här, men om vi sätter på lite plast här, då ser det ut som att den går i träng. Och så plötsligt så kostar det lite mer. Så får vi lite mer betalt. Och så höjer man lite grann och så sätter man på något mer. Och sen så upptäcker man att folk inte klagar på att det blir mindre bagageutrymme. Utan de tycker det viktigt att det känns som att det är, att det är någonting som är funktionellt.
Mm. Ja, nu var det deppigt kände jag. Du sa du nämnde något om bilmuseum.
Vilken skulle du ställa där då?
Ett renodlat museum med bara, vad heter det?
Minibussar. Ja.
Ja, vi sätter igång nu.
Ja, men vad ställer du där?
Ja, men det var ju då, alltså i entrén så står det ju en Subaru Columbus,
givetvis.
Och sen hela spektrat med folkabussar.
Mm.
Speciellt den som heter, vad heter den där som jag hade?
T4.
Den främre drivna.
Ja, det är väl T4.
Ja, ni kan ju de där. Jag kan inte veta vad de heter. Det är så här klubbgrejer. Ja, T4, T8. Ja, men den tycker jag om. Den ska stå ganska tidigt också.
Aha.
Vad fyller ni på med då? De vi har nämnt. Utöver de vi har nämnt kanske. Finns det något?
Alltså, ja, det är ju, på något vis så är det ju ändå alltid historierna som är det viktigaste om exemplaren och om tillblivelsen och så här. Och jag skulle gärna ha till exempel en buss som har tillhört kanske någon spännande UFO-förening eller det vinnande roddlandslaget som sparar ihop pengar till den här först för att kunna. Jag tror att det finns väldigt mycket historier i minibussar.
Ja, det tror jag.
Det har hänt så jättemycket. Mm. Man har spelat avgörande men ändå en biroll i väldigt många skeenden.
Mm. Mm.
Och att lyfta fram det på ett minibuss museum.
Ja, eller vid den där korvgrillningen som jag dissade förut. Ja. Men när det pratas om lister och årsmodellsförändringar, då slocknar jag. Men historierna om exemplaren lyfts fram. Och det är precis som du säger, det kryllar jag av historiker i de här bilarna.
Ja. Men annars då, museer? Vad är bra och vad är dåliga museer?
De bästa är de vi sitter och drömmer ihop här i studion, tror jag. De är optimala, för de är anpassade efter våra böjelser.
Och vi skulle aldrig gå på dem själva.
Nej, nej.
Utan vi skulle bara utforma dem.
Ja, och sen stänga dörren.
Ja,
och så bara snacka om dem i podden.
De går i kurs nästa vecka. Nej, men jag tycker det är slående hur många av de museer jag tycker bäst om som absolut inte har en tillverkare bakom sig.
Det är en bra slutsats.
För det är tyvärr trots allt begränsande.
Mm. Ja, det blir ett skyltfönster, en reklamplats någonstans ändå, oftast. Nej, men alltså museer har ju, man får ju alltid tänka vad är startpunkten för just det här museet som man kommer till. Det tycker jag är ganska avgörande och det märker man ju snart om man slår på den radan. Det är ju inte sällan ett monument som är byggt för att hedra den som har skapat det. Och då är det ju den som har skapat det som har bestämt att det så här ska det se ut och ni ska komma ihåg min gärning.
Ja.
Och det kan vara fascinerande, nog så fascinerande tycker jag. Men jag vill nog ändå bli lite upplyst, lite lärd, men underhållen tror jag.
Kanske lite tillrättavisad också.
Ja, gärna det. Att om man får, så här låg det faktiskt till. Det tycker jag är fint.
Här om sommaren besökte jag ett museum i Köpenhamn som heter Haning Collection. Och av en slump så lyckas jag också träffa ägaren och grundaren till museet, Erich Haning. Och han hade ju just gått igenom där. Han hade ju haft ett bilmuseum av det mer konventionella slaget. Ja. Det var ganska trångt och det var tråkig ljussättning och det var liksom, han ville visa sin samling.
Mm.
Och det var inte så bra. Men så gjorde de ett nytt museum som var mycket större.
Mm.
Tror ni att det var fler bilar där?
Ledande fråga.
Precis, det var färre bilar.
Ja.
Därför att de kom på att de ville berätta på ett annat sätt.
Mm.
Och ge plats för bilarna så man verkligen ser dem också.
Mm.
Och där hade de mycket roliga lösningar med att man, en liten biovisning och konferensrum, men på ett väldigt roligt sätt.
Mm. Mm.
Till exempel en vägg med 10-11 000 modellbilar sorterade i färg. Det är väldigt roligt att se på.
10-11 000?
Ja.
Okej, det var en stor vägg.
Ja.
Ja, häftigt.
Så, att, så att det var ett museum som jag kände var som glädje i materialen och färgerna runt bilarna. Så det blev liksom en värdighet och även fanns det var en dansk folkbil, alltså någon som helt vanlig bil från 70-talet, så såg den jätteexklusiv ut.
Mm. Mm. Nej, men det kan vara bara fysiskt i lokalen. Oftast är det ju ett utslag av så som det är. Man får tag i en lagerlokal, man har för många bilar och lite för mycket pengar och en massa ambitioner. Och så ställer man in dem där och är glad och nöjd och det kommer folk som tycker att det är kul. Men bara det att det är en lokal som man kan ändra betraktningsvinkel i, alltså att man kan se den ifrån en balkong eller att det är som du säger, Fredrik, att det är lite luft omkring det. Det gör så otroligt mycket för upplevelsen. Jag har ju varit på ganska många museer.
Ja, i senaste numret av Klassiker så är ju du på någonting som heter PS Speicher.
Ja, den har ju verkligen, i Einbeck i Tyskland, och den har ju verkligen seglat upp som ett, ja, de kallar sig Europas största bilmuseum. Jag kan inte bedöma om det stämmer eller inte, men stort var det, det kan jag säga.
Men, vad är det för lokaler där?
Ja, så det är en gammal ombyggd kvarn, om jag inte missminner, med någon slags sädeshantering magasin som då en tegeltrave så där, som de har då byggt på något som i min smak var ja, lite mer kärnkraftverk 2009 liksom den stilen. Mm-hmm. Så att en fin arkitektur och kul kontraster i själva byggnaden. Och sen väldigt, väldigt väl genomfört. Och man har haft mycket pengar, men man har också haft mycket fantasi och idéer, roliga idéer. Ibland lite för mycket roliga idéer kanske, men oftast en väldigt fin hantering av föremålen där man liksom verkligen vill visa upp kraften i föremålen, att det finns där. Och så förstärker man med små filmer som informerar om vad det här var för bil. Och ganska lätt tilltal, men ändå historiskt väldigt genomarbetat, korrekt sådär. En fantastisk museum.
Om jag får vara lite gnällig en sekund så skulle jag vilja påstå att det är många offentligt finansierade museer då är totalt livrädda för föremål.
Ja.
Det är trenden nu att man ska inte ha några föremål på museer.
Nej, det ska vara interaktivt.
Ja.
Det ska vara en stor...
Och då slutar det med att alla ska ha de här, man ska stå och veva med armarna så här liksom. Ja. Allting ska stå att man ska för att skapa någonting med någon slags kraft så här.
Pappaledighetsmuseer.
Ja, medan det här museet som du var på har ju, som du säger, de har ju liksom tänkt efter hur ska vi visa sakerna så att vi berättar någonting med inte bara föremålet utan hur vi visar det. Och det började ju redan innan du kom in där så fick ni se lite saker.
Ja, just det. Ja, men det är den där bilden som jag hade sett på nätet och i andra tidningar tidigare, att de har faktiskt staplat containrar utanför och gjort om den till skyltfönster och ploppat in lite bilar. Och, ja, men då känner man direkt att det här är något annat. Och just det där att de har ändå förstått att ja, men folk har barn. Så då, vi bygger ett diskotek.
Ja.
Inga bilar, ingenting. Bara ett diskotek i mitten av utställningen. In med ungarna där. Ja, det var vi vuxna halkade också in där. Och så var det disco. Och sen var man nöjd och så gick man vidare. Och så kom man till en DDR-avdelning. Och sen så var det, ja men det var väldigt fantasifullt. Och så plus att man faktiskt inte väjde för det här som kan bli problematiskt just i Tyskland. Det var krig och det var elände och det skuldhantering och alla de där frågorna som är intressanta också. Men de visar krigsscenarier och de visar efterkrigs-Tyskland. Ett fantastiskt museum. Och sen när vi precis blivit klara, ganska mätta var vi så att säga. Ja. Då insåg vi att det faktiskt bara var en del av museet. Stan var ju alltså nedlusad av depåer som man kunde åka små... det var ett ombyggt propellerplan faktiskt som var gatregistrerat utan vingar. Fattar ni?
Va?
Ja, det är sant. Lite propellerplan kunde man åka. Jaha. Fast med hjul och utan vingar och propeller. En bil, en buss, en minibuss.
Oh.
Så kunde man då transportera sig till nästa avdelning. Där var det minibilar.
Mm-hmm.
Och det var jättefint. Det var lite mer inslängt sådär, upphissat i hyllor. Och,
lite mer lagerlokal.
Ja, men på tyskt vis. Alltså, det är rent, det är snyggt. Mm. Och det läcker inte in från taket och det luktar inte mögel. Men de var lite skäggiga, några exemplar. Så stod lite Saab 92-er. Och, ja, väldigt läskande, men sen orkade inte vi mer. Så de har en enorm motorcykelsamling och bussar och så vidare.
Så att du kommer åka tillbaka?
Jag kommer absolut åka tillbaka. Mm. Och det kommer jag även göra till ett annat museum som vi tog i samma vända som var, det var mer laddat. Jag vet inte, har ni varit på, uttalade rätt? När man var liten så har man Mulhouse, men det är väl Mulhouse tror jag.
Mm. Och, tror jag också.
Ja, Schlumpfmuseet då, som man brukar säga. Det har ju ett långt namn.
Och det skrev du om i nummer 2.
Precis.
Av klassiker. Mm. Så att...
Ja, det var en helt annan atmosfär, en helt annan laddning.
Du hade rubriken Måste museet. Vad betyder det då?
På något sätt så är väl det en sån där anhalt som man ska beta av om man är, nu kursiverar jag, seriös motorhistoriker. Ni vet, det finns vissa sådana där hållpunkter i billivet som man ska klara av. Och det är Bewley och det är Hersey och det, ja, när jag var yngre så var det ju Södertäljemarknaden. Det var ju liksom en sån där... plats som man, ja, det var ju för Guds tro ungefär, man vallfärdade dit och sån vikinga grej nästan. Alla gick där och tittade i lådorna och så det var så man blev uppfostrad i det här.
Mm.
Men då fanns ju det här längst upp på listan och det var ju museet som var, alltså jag var så förvånad när jag kom dit att det var inte svartvitt, det var inte ens grynigt, för det var så man tänkte sig att det skulle vara. För man har ju sett det här i åtskilliga reportage.
Ja, det är ju otroligt fascinerande historia om hur de här bröderna då i princip de köpte upp i hemlighet, köpte de upp hur mycket Bugatti som helst.
Ja.
Och det var väl
världens största Bugatti-samling redan då, eller?
Ja, och man hade ju ambitionen att det skulle vara världens finaste museum också.
Ja, och man gjorde det här i hemlighet bakom lyckta dörrar.
Under väldigt kort tid också. Det hade inte jag förstått. Det var ju i princip drygt ett decennium bara. Så han hade ju en stab av medarbetare med ett jättefint förgrenat nätverk över hela världen som sög upp de här bilarna, plockade in dem och renoverade dem efter dåtidens standard också.
Så de är ganska hårdhänt renoverade.
De är rätt hårdhänt renoverade. Men det är också, det är på något sätt också ett tidsdokument och en kvalitet när man tittar på det idag, tycker jag. Mm. Men ett museum över de där bröderna och den där viljan att skapa ett världsklassmuseum. Och det är det naturligtvis utifrån det som står där. Men samtidigt är det kanske framförallt en historia om dem. Mm. Den ene brodern som var helt bindgalen alltså.
Men de tappade kontrollen både över sin textilfabrik och samlingen.
Ja, det var handgripligen så att fabriksarbetarna bröt sig in där när fabrikerna skulle läggas ner, för det gick väl ett rykte om att någonting pågick där bakom den där igenspikade delen. Och då upptäckte man den här samlingen som precis skulle öppna strax därpå. Så allt stod ju nästan precis redo att ta emot publiken helt enkelt. Och då ockuperar man det här.
Mm.
Och i den här ganska trassliga vevan som blev, så fick ju bröderna, ja, men det var ju de hade ju begått brott, var ju misstänkta för brottsliga handlingar, så de flydde utomlands. Och arbetarna tog över och öppnade ett arbetarnas bilmuseum ungefär.
Mm.
Vilket varit en enorm succé, för det var ju så omtalat. Det var ju hundratusentals människor som besökte det på kort tid. Mm.
Kanske en av de mest lyckade omställningarna för verkligen. Ett företag som var så, men det var ju en bransch som verkligen var i kris. Ja. Och sen så blev det här istället.
Ja.
Ja.
Mm. Men i ditt reportage där så var det förvånansvärt lite Bugatti.
Ja.
Det var ju väldigt mycket minibussar.
Ja, om den där med tälttaket där med 6 sittplatser i gult, 2 gula skinnsoffer, ja, nej, trähjul, om den var en minibuss.
Nej, det var inga minibussar. Nej, men det var inte så mycket Bugatti.
Det var väldigt mycket Bugatti.
Men det är inte bara det du speglar, det finns mycket annat också.
Ja, det gör ju det. Det är ju liksom det bästa av det bästa som finns där inom, framförallt franska lyxbilar, givetvis. Det blir lite enahanda, det blir det. Absolut, för det är sån enorm mängd och sån enorm klass på allting. Men man ska faktiskt åka dit, för att det är någonting helt annat som inte går att beskriva. För det var väl det jag kunde läsa mig till när man satt i skolbiblioteket där och läste de här artiklarna om de som var där och fotade sina svartvita bilder. Det gick nästan inte att förklara vad det är man ser. Och jag hamnar i den. När jag kom in på avdelningen för tävlingsbilar, då tappade jag andan och orden, och det var huvudet och allt, hjärtat, det höll på nästan på att explodera. Det var en enorm upplevelse som man nog ska utsätta sig för, tror jag, trots allt.
Ja, jag hör vad du säger, men du lockar mig ändå lite mer med PS.
Det ena utesluter inte det andra.
Nej, i och för sig.
Ja, nu närmar vi oss slutet på dagens avsnitt av Studio Classic, men först ska jag nämna några saker.
Mm.
Du ska absolut boka in påsken om du inte redan har gjort det. Och inte, då pratar vi inte några koka ägg eller något sånt där. Utan det är alltså att du ska åka till Jönköping och gå på Custom Motor Show. Och där på Custom Motor Show så måste du komma och träffa oss i Hall C. Där Restoration Show pågår. Och vi kommer att vara där, Klassikers redaktion, i olika omgångar. Det är Fredrik.
Amen.
Det är Claes. Mm. Det är Björn. Det är jag. Och även Julle kommer att vara med. Och i olika dagar kommer vi vara där. Och det kommer finnas information om detta på vår hemsida klassiker.nu. Och det här är alltså, pågår under påsken. Det börjar på långfredagen och pågår hela vägen till annandag påsk. Och vi kommer alltså att fortsätta arbeta med den här Volvo 145 som har figurerat i klassiker redan och i klassikerguiden. En bil som har en mycket framträdande färg, och därför heter det här projektet också
Äggulan.
Ja, det hade ju varit fantastiskt bra. Tänk om vi hade tänkt efter lite grann.
Där låg ni ett steg efter mig.
Sunny side up. Solgul heter det här projektet efter bilens kulörsnamn. Alltså.
Finns tyvärr ingen Volvo-kulör som heter ägggul.
Ännu.
Men ja, vi kommer dit.
Ja. Och dessutom kommer Joakim Bergqvist vara där. Och han och hans pappa kommer också att fortsätta arbeta med den Amazon-kombi som de har hållit på med ett tag. Och som är sådär nästan klar.
Ja, det är underbar.
Ja, så att det kommer att vara full uppslutning från klassiker. Och så kom och prata med oss och titta på när vi meckar med en gul och en blå Volvo-kombi.
Mm.
Sen så ska jag berätta att tidningen som vi har pratat om här nu, Klassiker nummer 3, 24, den finns ute i butik och du kan också hitta den på vår webb, klassiker.nu/shop. Och där finns det också en nyutkommen samlarutgåva om person.
Äntligen!
klassiker.nu/person. Och är det så att du känner det här som Fredrik känner när han håller på med sina sin uppsjö av bevakningar. Det här,
ja, Peugeot till exempel.
Fear of missing out.
Ja.
Ett mycket bra botemedel mot det, det är ju att prenumerera på Klassiker. Och gå in på klassiker.nu/extra och teckna din prenumeration idag, så hinner du nog få nummer 424 som vi precis har lämnat iväg till tryck och som snart kommer att distribueras ut till prenumeranterna. Det tror jag var allt från Studio Klassiker för den här gången. Ja, om inte du vill återkomma till någonting.
Jag fick inget svar på brödskivan. Men jag tänker att den kanske lutar ungefär som en Previa-motor.
76 grader.
Ja, så att vi kanske kan kalla en Previa helt enkelt.
En Brövia.
Ja, vi vänder oss till lyssnarna tycker jag. Ge oss namnet på den sista brödskivan, ja,
och
i limpan.
Och även det här utrymmet bakom, ja, baksätet i Folkabubblan.
Ja. Vi måste få ett svar på detta nu.
Mm. Och med det tackar vi från Studio Klassiker för den här gången. Tack, Claes Johansson.
Tackar.
Tack, Fredrik Nyblad.
Tack.
Och jag heter Carl Egelius. På återhörande.
Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.